Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkomna tillbaka till filmpodden Håller den? Podden när vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Soneby. Special guest idag, River Steg. Välkommen tillbaka.
Tack.
Kul att se dig.
Tack, detsamma.
Hoppas julhelgen eller jul... Vad säger man? Tiden har varit bra.
Ja, tack.
Ola Aurell är här som vanligt. Hej. Erik Broström.
I'm a cotton-headed ninny muggins.
Ja, det är du. Och Fanny Agazzi.
Ja.
Vi har sett Elf,
yes,
från 2003.
Mm-mm.
Med Will Ferrell.
Mm.
Och Jimmy Caan.
Oh.
Och är det något mer som vi ska
nämna? Zooey Deschanel.
Zooey Deschanel, det var länge sedan.
Och Mary Steenburgen. Mm. Hon är mamman.
Ja, just det. Och vad heter han, pappa Elf? Han är också en
Bob Newhart.
Bob Newhart, ja. Det var roligt. Mm. Jag minns den här som någon sån här som gick på femman en del. Det är allt egentligen. Nej, men alltså, det var en sån julfilm som är så här. Den är så himla lätt att bara kasta in när det är jultider.
Sätter som en stämpel på filmen på något sätt.
Ja, men lite så. Hur var det med er när ni såg den här filmen första gången? Ri.
Jag har inte sett den här förut.
Just det, det var du som inte hade sett den alls.
Första gången för mig nu.
Mm. Oh.
Ja, just det.
Det är spännande.
Ja, det får vi snacka mer om. Ola, har du sett den?
Jag trodde att jag nog hade sett den. Och det kan vara så att jag har börjat se den och känt, nej, det här är inte en film för mig. Det ska jag inte lägga tid på. Lite repris på den känslan.
Ja.
Jag hade kanske inte sett färdigt den om vi inte hade poddat om den.
Jag tror inte det heller. När jag sa att jag har sett den på femman, det kanske för att jag har sett den kanske 4 gånger, men inte i sin helhet.
Mm.
Alltså den har varit på, och sen har varit så här, man kan ge det här 20 minuter. Och sen har jag sett kanske 20 gånger 5 minuter.
Mm.
Så jag kanske har sett den, men jag har inte liksom sett den. Mm. Erik har sett den.
Ja, jag har sett den, men jag har inte sett den så många gånger faktiskt.
Nej.
Och jag såg den faktiskt för inte så länge sedan för första gången. Jag kommer inte ihåg om det var typ 5-6 år sedan.
Okej.
Okay. Mm. Jag vet inte, den bara liksom försvann någonstans. Jag stod på omslaget och bara sa, nej, men jag vill nog inte se... Det här, men jag är inte redo för, jag är inte på humör för en barnfilm, lite så kände jag.
Mm.
Sen när jag såg den under lustiga omständigheter i goda vänners lag, då skrattade jag grät.
Alltså?
Det är någonting med, vi kommer till det också, men det är någonting med Will Ferrell och hans sätt att approacha den här rollen och hans samspel med Jimmy Caan som jag bara såld på.
Ja, men det kan jag hålla med om. Det är väldigt mycket Will Ferrell.
Mm.
Allting. Fanny då?
Jag såg den också första gången för inte så länge sedan. Men ändå, det var så här, pappan till mitt barn, det här var hans bästa julfilm.
Okej. Okay.
Förutom Fanny Alexander som är min bästa julfilm.
Så att, bra spann.
Ja,
det är en rolig dubbel feature.
Jag förstår inte,
vilken ordning.
Ni verkar tro att Fanny Alexander är en tråkig film.
Den är så fruktansvärt lång.
Ja, okay.
Det är väl det som jag känner mest. Så här. Det är som att springa ett maraton. Så här, nu jävlar måste vi ladda för att se Fanny Alexander.
Den kanske är lite lika lång som Will Ferrell. För det är det roligaste med det här tycker jag. Men i alla fall så är den är ju lite mysig. Så där, har jag inte sett om den sen dess. Men.
Ja.
Jag skickade just en länk också, bara så att inte missa det.
Jaha.
För det är några som verkligen gillar den här filmen är pingviner.
Va?
På London Aquarium.
Är det så?
Ja, de har ju, kommer inga besökare tydligen. Pingviner tycker tydligen om att titta på sina besökare, vilket är lite feel good,
ja!
Tycker jag.
Ja, men det har man ju märkt när man står och tittar på dem.
De tycker att det är roligt.
Men nu är jag knäpp, men den tittar ju rakt på mig.
Det är jag som är attraktionen.
Mm. Ja,
vem är det som har betalat inträde här egentligen?
Precis, de tittar lika mycket på oss. Vilket gör att de måste ha ganska tråkigt nere på Sydpolen när de bara tittar på varann och is.
Mm. Ja, det är därför de bara står där hela tiden. Ja.
De är liksom det är så bra hus. Mycket på ändan.
Ja.
För att de ska roa varandra.
Ja, just det.
Ja, så kan det vara. I alla fall så får de titta på film, vilket de tydligen uppskattar, för fåglar är visuella djur, då antar jag.
Antar
och
det.
En av deras favoritfilmer är då filmen Elf,
som
de gillar. För det är förmodligen mycket glada färger. Jag vet inte riktigt hur vi ska tolka det.
Ja, men det är mycket dratt på ändan, tänker jag.
Ja, det är det väl. Det rör sig, korta scener, mycket färg, roliga gröna kostymer. Jag vet inte, han kanske ser ut som en pingvin. Och kanske något de går igång på.
Ja, kanske, ja.
Jag läser någonstans att schimpanser också gillar att titta på film. Och i till exempel westernfilmer så kan de utan problem räkna ut vem som är hjälten och vem som är skurken och sånt där.
Mm. De kan följa när man med. Frågar dem.
Men det är rimligt.
De gör så här.
Det har man kommit överens om. Med
skurken,
dem.
Ja. Om skurken är i bild och de så här.
Pingvinerna på London Aquarium fick tråkigt under nedstängningen när det inte fanns några besökare att titta på. Lösningen, julfilmer. Allra mest gillade fåglarna att se Will Ferrell utklädd till tomtenisse. Den perfekta julfilmen, säger Svenska Dagbladets Elias Björkman.
Oj, det är ju mitt barns pappa.
Nej.
Va?
Skojar.
Nej, jag skojar inte. Det är Elias Björkman.
Det är mitt barn. Det här har varit håller. Tack så mycket. Circle is complete.
Orimligt samma.
Ja, men det är klart att han uttalar sig om den.
Samma förenklade värld som är en julfilm. Liksom, att man sitter ihop.
Ja, där fick vi det svart på vitt då. Bokstavligen.
Ja.
Att Baby Daddy gillar Will Ferrell. Mm. Elf.
Ja.
Det här är väl... Jag har något minne av att det här är typ peak... Will Ferrell.
Det här är hans första featurefilm.
Jaha.
Du, han har inte gjort någon huvudroll innan det. Han har gjort Night at the Roxbury, han har gjort Zoolander-skurken, lite sådana saker. Men han har liksom inte...
Men han var fruktansvärt stor i Saturday Night Live.
Ja, det var han ju.
Under den tiden.
Ja.
Och sen... så jag har något minne av att han var en jättestjärna. Nej, det kanske inte var peak Will Ferrell. Det kanske kom lite senare.
Nej, det beror på när hans peak är. Men jag tänker att det är ju... definitivt här som det exploderar för honom.
Ja, precis. Ja.
Det tog lite längre tid för folk att få en egen film, kanske.
På den tiden?
Det är möjligt.
Ja, kanske.
Nej, men det känns ju inte så. Men jag kommer ihåg när man började tycka Amy Schumer var rolig, tills det tog att hon fick en egen film, då hade man ju börjat tycka hon var tråkig igen.
Ja, men du är ju så humorintresserad. Alltså, den gemene man är ju inte så insatt liksom, på stand-up, på SNL och sånt. Så att vi når ju det fortare, liksom.
Ja. Och det liksom folkliga breaket kommer.
Ja.
Och sen får man sin film. Men Amy Schumer hade ju varit en stor komiker i typ 10 år.
Ja,
minst.
Mm, ja, mm.
Erik, har du någon info om själva filmen som sådan? Jag bara förutsätter det.
Ja. jag försökte hitta så mycket som möjligt här som var intressant. En sak som är intressant är att Will Ferrell har väldigt mycket respekt för den här filmen. Han har tackat nej till en uppföljare flera gånger.
Mm.
Så han tackade nej till 29 miljoner 2013.
Oj.
Men han var såhär, nej, jag vill inte... och jag har också läst lite om att kanske han och John Favreau inte kom så bra överens.
Just det, regi John Favreau ska vi säga också.
Som, det här är också en av hans första filmer. Han regisserade väl Swingers, va? Han är med i den, han regisserar den. Och sen gör han den här, och nu är han en av de mest... topprankade regissörerna blockbustermässigt och regisserat Marvel. Ja, precis.
Alltså mycket Marvel-grejer.
Mandalorian är han ju skapare till också. Så att han har ju haft en god karriär.
Ja, verkligen.
Och spelar sig själv i Sopranos säsong 1.
Ja, just det. Och spelar också, vi har pratat om det förut, va? Vilket power move när han producerade, regisserade och spelade huvudrollen i filmen Chef. När han kastade Scarlett Johansson och Sofia Vergara i samma film och hookade med båda.
Men vad skönt att han fick sin kris innan Marvel-succén då, för nu måste han hålla sig lite mer städad, så han kanske fick det ur systemet.
Alltså det är ju knullpastans förtjänst i Marvel.
Ja.
Det ser man ju på Scarlett, hon älskar kolhydrater.
Ja.
Men...
Vad säger man så?
Men det är ju obvious joke, hon är ju jättesmal.
Vi har pratat om henne förut.
Jag är inte säker på det. Alltså, hon är betraktad som lite smal. Men nu är hon ju för hon kom ju ut som liksom väldigt kurvig. Var
jag
ju liksom Scarletts grej.
I den här podden. Att du tycker att Scarlett Johansson är så smal white girl och saknar rumpa liksom.
Ja, det... Varför kan ni två aldrig hålla er från Scarlett Johansson?
Men hon är betraktad som lite kurvig.
Ja,
i Hollywood.
Men när hon kom det, liksom.
Man jämför med pekfinger gör man.
Ah, nej, men jag håller med om att Scarlett
lite smalare. Det är lite för knubbigt här faktiskt.
Jag menar att hon är så smal att vi kan skoja om att hon äter mycket.
Jag fattar inte den. Vad skönt. Jag trodde du tyckte hon var tjock.
Scenen, hon bara, åh, det låter som hon knullar med pastan. Det är också. Skit i det.
På tal om att äta och njuta, så när Will Ferrell ska äta den här extremt äckliga blandningen, så fick det vara i två tagningar, för han spydde på riktigt av att det var så äckligt.
Ja, det var pasta med...
Men det är allting, kolasås, ketchup, han tar ju allting och så där, rör i kakmix och grejer och så här. Så den fick de ta om då på grund av spya.
Jag förstår den känslan. Jag har gjort det själv. Mm. Under ett tv-inslag där jag har gått och ätit i en livsmedelsaffär.
Var det bara... det dumma programmet där man skulle utmana folk att göra saker?
Nej, det var Ballar av stål. Jag vet inte om det sändes just det inslaget. Men jag gick runt i en mataffär och bara skruvade upp liksom locket på burkar och bara tog saker. Det var så en äcklig blandning av grejer när man går igenom en hel hylla.
Ja.
Så att jag bara gick ut på gatan och bara...
Det var det programmet jag menade. Jag glömde bort vad det hette.
Ja. Nej, men så... Ja, det förstår jag. Helt klart.
Ja. Jag drar lite kuriosa här redan rakt av. Den här scenen när han bråkar med Fake Santa, som jag tycker är väldigt roligt för övrigt. Kan vi inte titta på den?
Ja, har du någon tidskod?
Nej, jag tog inte fram den som tidskod. För att jag hade kunnat ta fram en tidskod för varenda scen i den här filmen.
Ja, lite så är det.
Men de slår sönder hela jävla dekoren och de var tvungna att göra det i en tagning för att det hade tagit för mycket tid att bygga upp allt igen.
Okay.
Så de var tvungna att sätta det på ett försök liksom. Ja. Det är väl en stor Lego-byggnad eller något sånt som...
Gud, vilken ångest man får när de river den.
Men hade de så liten budget, men jag menar... Så det finns ju dyrare tagningar.
Nej, men de kanske ville spara tid. Ja, 33 miljoner. Jag tror också att det är så otroligt... Alltså, det tar så extremt mycket tid att bygga upp allting.
Ja, det är klart.
You're a fake. I'm a fake?
Yes.
How'd you like to be dead? Huh?
No, he's kidding.
You stink.
I think you're gonna have a good Christmas, all right?
You smell like beef and cheese. You don't smell like Santa.
Okay, good.
He's an imposter! He's a fake! He's a fake!
Nej, men Erik.
Det är så jävla dumt.
Men nu gråter du.
Jag tycker det är så underbart. Alltså det är hela den grejen, hela premissen att han är från Nordpolen och alla reagerar som att hela det mötet, det vill jag också se. Men när han ska hälsa på pappa och de bara är så här: where did you come from? The North Pole? The North Pole? Yeah. Och han är så ärlig, det är bara Will Ferrell som kan göra det här på något sätt.
Ja, hela hans karaktär är så fruktansvärt naiv med detta då.
Han går in i för så hårt och så öppnar liksom, och de förväntar sig ett julogram. Och det är så här: dad! Och han är så här, wow, vad är det som händer? Och tror fortfarande att det är ett julogram. Alltså det är så fan absurd rolig situation.
Bra sätt att komma in på ett stort företag och träffa vdn också. Att så här, nej, men det är julogram. Det ska bara sjunga en låt.
Och då säger ju han liksom, I guess you're from the North Pole. Det är så roliga missförstånd i den här filmen. Så det är liksom, jag skrattar.
James Caan är så här, han är Sonny Corleone. Ja. Han är ju liksom så... Det är väl det mest så här, cyniska, hårdaste New York möter det mest liksom sorglösa, fina landet.
Ja.
Och det är väl där krocken ligger, kontrasterna.
Ja, och det är så himla rolig mapping med hans företag, att det är gjort som en så här, liksom, tuff reklambyrå. Du åker ut om du inte, men det är barnböcker. Alltså ja, det är den här liksom, ja. När de sitter och pitchar grejer så är det som att de verkligen har så här bra reklamidéer. Men det är liksom så här: what if it's an asparagus but he's conscious about his pee? Det är liksom det är så dumma. Alltså,
de där handrörelserna, ja. De är jätteroliga, de där pitcharna faktiskt.
Ja. Nu... Och Peter Dinklage som kommer in, ja. Och pitchar. Vi måste nämna Peter Dinklage också. På
ja, jag har den som filmen. Tidskod också. Den är... Det är... Kan vi ta den på en gång? Kan vi inte ta den? Om ingen har något bättre för sig. 1.08.30.
I'll start with the cover. Picture this. You got...
I'm in love, and I don't care who knows it.
Buddy, not now. Can you please go back to the pit? I'll come visit you in a little while, okay?
I didn't know you had elves working here.
Boy, you're hilarious, my friend. He doesn't... Get back to the story, please. So, on the cover above the title.
Does Santa know that you were...
You know, we're all laughing our heads off.
Did you have to borrow a reindeer to get down here?
Buddy, go back to the basement.
Hey, Jackweed, I get more action in a week than you've had your entire life. I've got houses in L.A., Paris, and Vail.
Oh.
Each one of them with a 70-inch plasma screen. So I suggest you wipe that stupid smile off your face before I come over there and smack it off. You feeling strong, my friend? Call me Elf one more time. He's an angry elf.
Ja, så när han går in för dropkicken också, så är det som att säga, nu kommer jag få en kram. Ja. Han sträcker ut armarna och bara, kom in i kramen, ja. Lilla alv.
Ja, men och sen att han missförstår också, att det är så här, i slutet, call me elf one more time, okay, you're an elf.
Ja,
det är så här höjden av naivitet.
Ja.
Ja, men det finns någonting fantastiskt roligt, som du säger, att de gör barnböcker och den där med pitch. Alltså han ju beter sig som en riktig diva.
Ja.
Kommer in med sin bok. Ja, så bra idéer. Nej, de där är inte bra. Grönsaker är för skräckliga.
No farms.
Ja, precis. och det finns något så roligt i det också. Men det är också för... Jag tänker på mitt jobb när man jobbar med barnprogram. Att det är så här... Det blir så blodigt allvar. Och det man står och bråkar om är... över om två toarullar ska lite till höger eller lite till vänster. För man har... klätt upp dem i paljetter och de är nu dockor. Ja. Alltså det finns så otroligt.
Ja, backstabbingen och liksom klickbildningen inom barnprogramsproduktion.
Ja.
Mm. Men hård värld där ute.
Alltså det finns lite i den här Robin Williams. Nej. Nu ska vi se, förlåt.
Nej.
Den här serien som Jim Carrey började göra.
Just det, den ja.
Som handlade om den, när han jobbade med ett barnprogram. Alltså det finns ju...
Inte happy, men nästan.
Jag orkade inte se vidare för den var så himla mörkt. Men alltså jag tänker mig att det finns en serie där som behöver bli gjord av någon gång. Om liksom bakom... Ja.
Jag har återkommit till det flera gånger, men en story om när jag jobbade på parlamentet och skrev... skämt, och vi var ute en kväll, spelar in på fredagar, och efter inspelningen så går några ut ibland och så här dricker öl, och Henrik Dorsin berättade för mig att han hade en idé om just den här liksom hela den här lilla världen runt klickbildningen och backstabbingen kring sådana som underhåller barn på bibliotek i Sverige.
Oj!
Det hade blivit en kul film, för att det är så, du vet, så här, de jobbar för 800 spänn och så, men du vet, de försöker ta varandras jobb. Och du vet, det är en massa olika karaktärer. Mm. Det är så här Mora Träsk, och så är det någon tant som läser sagor, och så är det någon gubbe som är en clown. Alltså, de patetiska människorna slåss om de här väldigt lågt betalda kommunala jobben.
Exakt, det där är det ju när man liksom, de bara... imorgon har vi ingen som är chicken. Mm. Är det någon som vill ha på sig kycklingdräkten och dansa för barnen och göra jumpa med dem imorgon? Och man bara, nej, alltså, har ni ingen praktikant i det här? Jag har gått på journalisthögskolan.
Ja, men någon som går in, kommer in bakfull och bara, om inte du skärper till det, då är du kommer inte jobba i den här stan igen.
Bryt, Fanny, mer som en kyckling. Jag är inte en kyckling. Jag är journalist. Jag ska vinna guldspadar.
Men man vill ju se det nu.
Ja, men, ja, men det är ju väldigt, och sen så finns det dräkter med fläkt i. Och ja, då är de lite sådär. Du är för tjusig drakjuice då, då, då när du har fläkt och skärm och allt möjligt.
Men det är ganska vanligt i Will Ferrell-filmer att man skapar den här lilla världen.
Mm.
Och sen är det liksom blodigt allvar inom de väggarna liksom.
Ja, du tänker på Anchorman till exempel och,
Talladega Nights och den här konståkningsfilmen. Det återkommer ganska mycket. Alltså, det är riktigt patetiska varelser. Den här nya schlagerfilmen han gjorde när han var
Eurovision, Firesaga. Bästa soundtracket i år.
Så det är ganska, jag vet inte om det receptet är bra för just Will Ferrell eller om man gillar just den grejen, men det brukar vara den typen av värld som han opererar i.
Här skiljer det sig lite eftersom hans karaktär inte riktigt är medveten. Alltså de har, i de andra är de ju medvetna om rivaliteten på ett annat sätt. Även om de har i Blades of Glory så tror han mer om sig själv än vad han är. Liksom, att han är, det humorn är att han är så out of shape men tror att han är liksom the shit. Men det är fortfarande den här...
Men det som sammanför dem i den här lilla världen är att de faktiskt i slutändan ska göra barnböcker. Liksom. och det är så, vem fan bryr sig? Tänker man.
Men jag tycker den är så bra konstruerad den här filmen och framförallt den här serien med Peter Dinklage, för vi vet så fort hissen öppnas att så här, åh nej, han är kortväxt. Liksom, vi ser redan, vi vet redan att den här scenen kommer komma. Och så får de ändå, alla skulle jag vilja påstå, men jag talar bara för mig själv då, så får de ändå skrika av skratt. Välj igen.
Vad var det du gjorde?
Jag gjorde en liten skackity-skack-skatt här.
Han har fått en stroke.
Nej, det är bra. Jag höll upp armarna och de stannar uppe. Jag menar, alltså, även fast jag vet att det kommer hända så får de det att bli roligt just för att de har konstruerat det så roligt. Just för att han är så naiv. Mm. Och just för att han kommer in då. Alltså, han tar det så långt.
Ja.
Och om han var från människovärlden skulle det här vara mobbing och den här filmen skulle dömas ut. Men han är från Nordpolen.
Ja, man förlåter honom för väldigt mycket.
Ja,
han är härifrån. Han är inte som de sociala koderna. Kort recap på själva storyn då. Will Ferrell är en elf som har blivit adopterad.
Han är en människa
som, som blev adopterad i tomtens julverkstad för att han hamnar i tomtens säck.
Ja.
Och får åka med till Nordpolen. Växer upp där och sen är han den enda som inte vet att han är människa.
Ja.
Tills han kommer på det och ska träffa sin riktiga pappa.
Mm.
Gör resan.
Han verkar att något är fel för att han är 3 meter. Det är förhållande till de andra. Eller liksom. Ja.
Och är dålig på att göra leksaker, eller hur?
Ja, han har inte lika flinka fingrar som en elf har.
Det är en lite så här konstig premiss på ett sätt. Man struntar... Nej, men alltså, inte den, men filmen är... Nej, men den har en sån här dubbelgrej som egentligen gör en lite konstigt skämt för att... Först handlar det om att han är så mycket människa så han inte passar in bland Santas, bland det svenska, Santas nissar, Santas elves. Men sen så kommer han till människornas värld och då är han som att de bara skrivit en film om en tomtenisse som är bland människor. För han har liksom, han kan jobba mycket som helst, han kan leva på socker, han är liksom magisk, han är på något sätt osårbar. Alltså han är en magisk varelse, så han är inte en människa som kommer till människornas värld, han är plötsligt en tomtenisse. Så att det är som att man har skrivit en film om en tomtenisse kommer till människornas värld och sen, men det här, han blir för konstigt, vi låter honom vara människa också.
Ja, men jag gissar att han har hamnat mitt emellan två världar.
Jag vet, så det är väl en väldigt stark tro på vad uppfostran, att det kan bokstavligen göra en magisk, bara man har...
Ja, men nu ska jag försöka försvara här lite, vilket känns lite konstigt med tanke på vilken film det är. Men det ska inte vara värd att börja liksom förklara. Men han är ju extremt flitig, men inte i förhållande till nissarna. Så här, hur mycket har du gjort idag? Mycket, vilket är enormt mycket. Han har ju uppfostrats till att bli väldigt effektiv.
Ja, men så, precis.
Men inte i närheten
av nissarna. Och det är inget problem eftersom det är uppenbarligen en magisk värld. Så finns det magi så kan ju han vara lite magisk. Det är inget problem med det. Men som skämt har man ju ofta... Det finns ju ofta en stark logik. Man har en sån här premiss. Vad skulle hända om det här? Och så lägger man in något tokigt. Och då kan man själv förstå. Då skulle ju det här hända. Mm. Och här är det så här. Vad skulle hända om en tomtenisse kom till New York? Fast han är egentligen också en människa. Så han är inte som en nisse. Du vet att det blir så här. Jag har ingen aning vad som skulle hända. Han kanske skulle känna sig hemma för första gången i sitt liv. Alltså man vet inte. Men filmen gör så stora påståenden som man ignorerade. Ja. Men det är en sån här lite konstig premiss. Jag tänkte på det förut, på att det här, det är väldigt, är det inte så här 80-tals, eller väl en allmän genre, du tar en naiv person och placerar den i ett nytt sammanhang. Men,
Fish out of water är klass.
Men just sådär, heter den en prins i New York? Vad heter den där? Det är väl en 80-talsfilm. Och sen har du så här Big i en sån film som vi pratade om förut också, sådär.
Den här är väldigt stora likheter med Big, tycker jag.
Ja, men det fanns ju också en ryss i New York som försökte, den är ju lite mer en allvarlig film, men den försökte ju spinna på en fish out of water naiv person i New York.
Robin Williams, va? Ja, spelar ryss som hoppar av.
En avhoppad ryss, och den har, alltså vissa scener är lite mer, ta det på allvar, men några scener är ju också bara en ryss kommer in på ett snabbköp och ser allt kaffe. Va? Oh, hur mycket kaffe, alltså, ja, att det blir sådär.
Jag minns en scen när han får ett nervöst sammanbrott för att det är så mycket tvättmedel och så mycket olika. Detergent
det är mycket så. Även Crocodile Dundee och sådär. Någon kille kommer till New York och inte fattat reglerna i storstan. Och
det här är väldigt mycket Crocodile Dundee.
Ja, men nu ska vi får lugna ner oss lite här. Det är ändå, men Crocodile Dundee är ju cool. Det roliga med den här är ju att han är så naiv.
Fast alltså, han är ju naiv. Han är ju också sådär, Crocodile Dundee, det är ju flera, väldigt mycket många scener där som bara är, han förstår sig inte på trafik, så han klättrar upp i en stolpe för att...
Nej, det är sant, det är sant.
Jo, rulltrappescenen är ju rippad rakt av från Crocodile Dundee. Som att han aldrig sett en rulltrappa.
Ja, de har tagit ut 2000% med den här filmen.
Ja, men det gör ju den här.
Men även Crocodile Dundee, han lyckas ju ändå vara kontroversiell på riktigt. Men det är också sådär, han pratar med svarta på ett sätt som han får göra för att han har från bushen liksom. Ja. Han förstår inte, det är vilken stam tillhör du liksom.
Just det.
Och så är det roligt för att,
Så får man egentligen inte säga, men du får.
Ja, du.
Något som var väldigt stort för den här tiden, jag skulle säga mellan så här, 2000 och 2000. 7 var ju dvärgskämt. Alltså du kan nog inte dra ett, för att rasismen, alltså han har kanske aldrig sett, Will Ferrell kanske, i, hade den här filmen gjorts 1985 så kanske det hade varit så att han har aldrig sett en svart människa. Nu gör vi en grej på det, som Crocodile Dundee gjorde.
Eller,
men här har liksom man ju alltså, en tomtenisse i kostym.
Ja.
Det skämtet kan man göra 2003. Jag vet inte om det skulle flyga 2020.
Jag tror man kan det.
Jag tror man kan.
Och jag tycker det är lite upprättelse för Peter Dinklage på det sättet att det är ganska känt. Jag har en kompis som har tjänat mest av sina pengar genom att spela Elf och Tomtenisse i flera år i Los Angeles. Och alla som är liksom lite kortväxta, det är ju så de tjänar pengar. Det är liksom... Så att han inte behöver göra det i den här filmen ser jag som, det är något vackert liksom.
Ja.
Nu är det ju Peter Dinklage och han har gjort en karriär liksom utanför det. Men det är att han får slå Will Ferrell.
Alltså de har ju verkligen gett honom en cool högstatusgrej.
Ja.
Alltså man känner ju inte att man skrattar. Man, alltså i den mån man skrattar på hans bekostnad så är det för att han är så överdrivet kaxig liksom.
Mm. Ja, jag vill överkompensera med
alltså, sin framgång. Alltså jag har ju sett betydligt grövre dvärgskämt liksom. Nej, och inte minst från den här tiden. Jag tycker det är roligt att påminna sig om den trenden. För jag minns att det verkligen var sådär att det var oerhört trött också.
Ja, dvärgskämt.
Du kunde inte gå ner på Big Ben utan att det var liksom tre dvärgskämt den kvällen.
Oj!
Ja, men det var verkligen sådär. Alla kör, men det blir man öppnar den dörren och så är det sådär, nu är det här alla skojar om. Det är vissa sådär grejer som är sådär farliga på ett sätt som inte är farligt. Så pedofilskämt är ju det med jämna mellanrum. Mm. Att alla ska dra pedofilskämt. Och det är jättegrovt egentligen, men det är bara så här, okej. Okay,
förintelsen. Alltså förintelsen och dvärgar var så. Alltså det var, nu är förintelsen så här, jag vet inte, det känns lite slitet. Det är inte ens... Men det var precis den där sweet spoten mellan så här, hej, ingen mår dåligt av det. Men alla tycker att det är lite pirrigt. Innan det blir slitet liksom.
Det var, jag håller med att det var mycket på den tiden. Men om man typ jämför med Austin Powers Mini-Me, där hela skämtet är att han är liten och slängs omkring.
Just det.
Så är det ju här inte skämtet. Alltså ingen annan i filmen, det känns inte som att filmen behandlar Peter Dinklage som en kortväxt.
Nej.
Utan det är bara den här underbara krocken som kommer av att den här naiva människan tror att, alltså vad händer om en människa som faktiskt bor på Nordpolen får träffa den här personen? Och så blir det så, och därför tycker jag att den skiljer sig, och därför tycker jag att det borde funka idag.
Ja, jag tror också det faktiskt. Jag tycker att det är ganska snällt. Man skrattar lite för mycket för att det är kanske den roligaste scenen i filmen. Liksom. Och man skrattar dels för att han säger förbjudna saker. Men, men de har verkligen lagt upp det jättemysigt. Ja. Att han får vara jättecool. Ja. Och det är tydligt missförstånd. Och...
Ja, det är snyggt gjort. Det är smart gjort framförallt.
Ja, men det känns inte... Jag har svårt att se att man skulle bli provocerad just av den här filmen.
Sen att det kanske är så att folk är nervösare idag och säger så här, vi kan inte göra den här scenen för någon kan ta illa upp. Det är en annan just sak. Men jag tycker inte att den har åldrats dåligt.
Alltså jag måste säga, jag tycker inte, jag fick lite sådär predator-känsla utav Will Ferrell. Jag kände ju att det var lite jobbigt att han vill kittla folk, att han sitter utanför duschen när hon sjunger. Mm. Jag tycker inte att det var så mysigt. Jag satt lite på gränsen hela tiden och bara kände, jag vet inte hur det här känns idag. Och det kanske säger mer om mig, jag vet inte. Men jag satt hela filmen och bara, fan vad obehagligt, det här är ju en vuxen man som bara försöker komma undan med små saker. Jag ser inte den här oskyldigheten, jag förstår att han är oskyldig, men jag kände såhär
Jag håller med dig. Det är hela tiden den här balansen mellan såhär, han gör helt såhär, socialt konventionellt oacceptabla saker.
Ja.
Och så ska det liksom kompenseras upp eller förlåtas genom att han är så pass naiv.
Ja.
Så de balanserar hela tiden på den gränsen.
Ja.
Och det kanske var såhär perfekt liksom tunat 2003, men 2020 så är fler och fler bara, nej, personlig sfär, ursäkta mig.
Jag tänker lite... väl att det var det som var meningen också. Jag tycker inte att den håller sig, men jag är ju inte, jag är ju jag. men jag är inte så rädd för Will, eller liksom, Will Ferrell. Ja, men i alla fall. En man som försöker kittla mig är inte samma hot för mig som det kan upplevas för dig.
Nej. Och en vuxen man som sitter utanför när jag står och sjunger i duschen.
exakt.
Vare sig han är oskyldig eller inte så är en större man som bara...
Ja. Jag bjuder in män, för jag vill sjunga stämmer. Men jag är ju man själv.
Men det gäller att inte se det som ett hot utan en möjlighet.
Ja.
Tack Fanny.
Varsågod.
Alltså jag reagerar också på de scenerna. Men man reagerar också sådär att det är ju en knepig scen. Men det gör också att man inte har vågat ta ut det särskilt mycket. Alltså de hade ju kunnat skoja väldigt mycket om att han är ju en vuxen man. Han är ju könsdrift, han är ju uppenbarligen förälskad henne och så vidare. Men skulle man bara ta det lite längre och gå med den tråden... En vuxen man som är totalt naiv. Alltså, det kan ju bli hur jobbigt som helst. Och en väldigt bra film också. Men de går ju inte dit, för det är ju väldigt mycket familjefilm.
Och det gör ju Tom Hanks mer i Big och i den där Splash.
Ja, och Forrest Gump. Alltså hade Forrest Gump gjort lite mörkare, då hade han varit en jättestor växt mentalt handikappad man med jättestark sexdrift.
Alltså en seriemördare. Ja. Det är så man gör en seriemördare.
Nej, men han är god. Han vet inte vad han gör bara.
Nej, men typ.
Som i roman.
Nej, han vill bara se hur det ser ut på insidan.
Men jag tycker att det är...
Vad säger du det? Han är god. Jag bara...
Men jag tycker att det är bra. Jag tycker att det talar för de filmerna. Att man går dit. Men i den här filmen hade det blivit konstigt. Det hade skurit sig med resten.
Ja, det här är en sån total familjefilm.
Ja, det är en sån film som min mamma skulle tycka att hon ska se med något barn.
Ja, precis.
Ja, men den är ganska trevlig.
Ja.
Ja, men känner inte du så att du vill se den med ditt barn?
Nej, jag känner att det är något som min mamma vill se med sig. Nej, jag tycker den är för... Den hamnar någon sån här mellan, för den är inte tillräckligt sådär söt prinsessenhörningar att man ser med små barn, utan ändå så här lite...
Men det är väl skönt att inte behöva visa dem något sånt?
Ja, men det är lite större barn och då känns... Jag vet inte. Nej, den hamnar i ett mellanläge där den är lite för vuxen och lite för barnslig på samma gång.
Det där med kittlandet förresten, det var inte James Caan beredd på. Och det var väldigt mycket så att Will Ferrell aktivt retade honom lite för mycket.
Mm-hmm.
Vet, han maler ju bara på. Det är en av mina favoritrepliker. Nu när jag såg om den så var det första gången jag reagerade på den. Men han är ju skitbra på Etch-a-Sketch också. Så han gör alla lister på Etch-a-Sketch.
Ja.
Och sen han går upp på morgonen typ så han gjort frukost och bla bla bla. Sticks of coffee. What are you gonna do today, dad? First, we're gonna do snow angels for 2 hours. Ja. Alltså, det är så jävla roliga förslag. Och han bara satt och malde på sig där så att James Caan blir liksom irriterad på riktigt för att han är ju på honom hela tiden. Och just den här tickle fight-grejen var ju bara så här: tuck me in. I'm not gonna tuck you in. I'll fall asleep right away. Okay. Och det är det, där är humorn att James Caan liksom stoppar om en vuxen människa. Det är det som är humorn liksom. Och så börjar han kittla honom. Jag tycker det är så jävla smart. Det bygger på att det är Will Ferrell och James Caan, tycker jag.
Ja, verkligen.
Som ni sa, sjunga där vid duschen, liksom kittla. Är det Jim Carrey, då är det mörkare på en gång. Och
ja,
han var
sant.
Tilltänkt till att spela. Eller, vissa säger att han var det, vissa säger inte. Chris Farley var på riktigt en kandidat till att spela den här när han levde, när de pratade om filmen.
En rolig parentes apropå duschen, förresten, att den sången som de sjunger är ju betraktad som kontroversiell nu också.
Lite rapey.
Den är lite rapey. Jag vet inte om det dök upp. Det är, alltså, det är väldigt subtilt. Det är ju några rader som man får tolka, men den har ju verkligen fått kritik. Jag har med den i mitt moralpanikspel till och med.
Jag glömde bort.
Baby, it's cold outside.
I simply must go, but baby, it's cold outside. The answer is no, but baby, it's cold outside.
Lite tjat, sex i juletid.
Men det är också lite anspelningar på att han kan ha lagt något i drinken. Alltså, de skojar ju om det. Det finns liksom en de vet ju vad de skojar om.
I'm
liksom
feeling sleepy and said, what's in this drink? Han bara, du kan lägga här.
Så men hela duschen är en inbjudan då?
Jag tycker den här jullåten är bra, så jag har följt debatten. Och den är ju inte aktuell att sjunga som den är, för att det betyder någonting annat nu. Men på den tiden så var det var ju slampigt att säga ja. Att man skulle ju käfta emot och säga nej, men jag måste dra. Man skulle säga nej i en sån situation. Inte när någon säger jag vill ha sex. Men att den anspelar på en trevlig kväll där båda vill att det ska fortsätta. Men de har sociala koder uppföljning.
Men så är det ju nu också. Det handlar om huruvida man vill läsa in det. Att det är ett spel. Eller att man vill läsa in
sen om de sociala koderna är bra eller inte. Det är en annan sak.
Ja, men precis. Men jag tror inte att den har bytt innebörd så mycket, utan det handlar om vad man vill skoja om och inte, tror jag.
Ja.
Vad tycker ni om, det var ju uppenbarligen mycket improv från Will Ferrells sida.
Ja.
Noterade ni det också? Att man bara känner så här, nu kör han bara loss. Vad tycker ni om det?
Ja.
Jag vet inte om det är så tydligt. Nej, jag tänkte inte heller på det.
Jag tycker att det är jättetydligt. Att det är så här, nu går vi lite. Nu har vi inte riktigt mycket manus här. Vi bara kör.
Vilken scen tänker du främst på?
Det är flera. Alltså jag tycker det som sticker ut främst är väl den här när han börjar jobba i postrummet i källaren.
Mm.
Och träffar den här nya kollegan och de sitter och liksom, de blir fulla och sitter på en massa post och bara pratar. Det är bara extremt.
I'm 26.
Ja.
Skådisen är 46 på riktigt.
Och sen är du vet, mycket sådana sitter och äter middag. Det bara känns väldigt smart att Will Ferrell har fria händer här.
Ja, just det.
Och jag vet inte, jag tycker inte att det är i liksom, det kanske är jättekul, men så här, ser man den jättemycket, jättemånga år efteråt, så bara tycker jag inte att det håller riktigt.
Jag tror att det är mer impro senare i Will Ferrell-filmer faktiskt.
Ja,
än den här.
Och jag tycker inte det är en bra sak.
Nej, alltså, beror på.
Jag tycker att improv är sånt här som ska liksom, man kan krydda lite mer här och där.
Ja.
Men jag tycker man märker att så här, det står på ganska lösa grunder. Det faller lite. Om det är för mycket av det i en hel film. Och om det inte är tillräckligt väl.
Vart står det på Anchorman-sidan då?
Det tycker jag var bra.
Och vi har ju 90%
improviserat. Är det bra så är det bra. Ja, jag bara tycker att så här, borde de kanske ha jobbat lite mer med. Jag tror att Will Ferrell var sån, han var så här, han får göra vad han vill. Allt han gör blir guld. Ja. Så att vi bara tar det istället för manus.
Jag tror man måste veta hur man ska använda improvisatör, eftersom jag själv är en improvisatör. Adam McKay gör Anchorman. Han var med och startade UCB. Nästan alla i det teamet är improvisatörer. Steve Carell kommer från impro, Will Ferrell kommer från impro, David Cockney kommer från impro, Paul Rudd kanske inte kommer från impro, men han är ändå liksom där någonstans. Och så är en regissör som bara skriker, säg så här! Och jag tror inte John Favreau är en sån regissör alls. Nej. Och då tror jag att så här, då kanske man inte använder det på rätt sätt heller. Och
vi säga det, de andra är skådespelare, inte improvisatörer. Mm. För jag håller med, jag tycker också att det är väldigt stor skillnad på duktiga improvisatörer och folk
dåliga
som
improvisatörer.
Tycker det är kul att göra improv. Om man är ett team som i den här mockumentären
Jag tänkte ju säga det. Spinal Tap är något av det bästa som har gjorts.
Jo, men de är ju så här, det bygger ju på att de är ett gäng kompisar som har kul tillsammans, alltså kan sköta det själva.
Hela ensemblen. Ja.
Precis. Ja. Jag menar, impro är väl, det är väl lite, det, ibland om man är miljonfilm så kanske det är lite risky. Mm. Och sätta den tilltron. För det ska väl vara lite tur om man inte har mötts så mycket innan, va?
Ja, men vad är syftet, tror jag är viktigt. Bara för att någon kan... Så här, adlibba, sätt Per Oskarsson framför en skål med filmjölk så kommer det bli skitkul. Ja, men, men behövs det? Alltså, ja. Vad är behovet av det?
Och sen så tror jag att det är ganska lätt, eller jag vet inte, min erfarenhet när jag har spelat in med improvisatörer, komiker och skådespelare är att de flesta... överestimerar sin förmåga att vara bättre än manuset. Ja. De flesta tror att jag kommer komma på någonting som är bättre. Så sitter man i klipprummet och konstaterar man att nej, det som var skrivet var bäst. Ja. Och det här är kul för resten att de fick leka. Liksom.
Ja, men ibland är det så. Parks and Rec var ju så här, de trodde det var jättemycket impro för att Amy Poehler var med.
Just
men
det.
De var så här, ja, vi tog en tagning. Och det är en massa andra som också är Jason Mantzoukas alla dem. Men det är liksom... Sista tagningen var impro, men de tog nästan aldrig med den.
Nej.
För att det var tillräckligt bra som det var, liksom. Och då behöver man inte använda det. Det är ju jättebra onödigt.
Mm. Det är det jag menar. Man tycker, alltså, blir det bättre, ta med det.
Mm.
Men,
sen att de fick göra det gjorde ju mycket för moralen.
Just
alltså att
det.
De så här, nu får jag pröva min idé, och sen om det kommer med eller inte, det är inte så viktigt.
Och så gjorde det mycket för de här bloopers-videorna.
Exakt.
Oh, exakt.
Mm, bloopers är det bästa som finns.
Ja, men Parks bloopersna är bra.
De var de bästa.
Jag tycker inte det märks jättetydligt alls. Eller jag tänkte inte på det. Men jag tänkte mycket på det här som man hör mycket om Will Ferrells. Alltså, hans fysik är ju väldigt rolig i den här filmen. Tycker jag. Och jag kan vara lite svårflörtad när det kommer till Will Ferrell faktiskt.
Jag inte... med.
Ja! Är det sant? Jag har någon som också är det. Gud vad skönt.
Tack, jag känner verkligen att vi har hittat varandra här.
Äntligen har vi greppning i den här Scarlett Johansson.
Ja, nej, men alltså, vi har ju sagt att vi passar ihop, du och jag, Fanny. Så att jag känner det. Jag håller med om att min kärlek till Will Ferrell gick upp när jag såg den här filmen. Faktiskt. Ja.
För det finns också något... Alltså, han spelar ju också en sån här väldigt naiv, fast ändå... som blir, okej, okay, mycket mer brutalare roll, men i Step Brothers tänkte jag på.
Mm.
Som alla, eller mycket sådär, men den är så himla rolig och så. Och där kan jag känna lite att det är ju inte, det finns inte lika mycket hjärta där. Alltså det blir, den blir, alltså den är ju rolig, men det blir ju, det känns lite ostringent plötsligt när man jämför. Jag är ute och cyklar.
Nej, men jag håller med. Jag tycker det finns mer hjärta här i Elf. Och jag tycker det är härligt. Jag liksom, det kanske var det jag behövde för att verkligen öppna mitt hjärta för Will Ferrell.
Men typ, jag med.
Ser hans.
Jag har en fråga. För alltså, jag blir ju inte så här personligen. Jag stör mig inte på att det är lite rapey. Men jag kan störa mig lite på om man ändå ska vara så där ha de ögonen på att... Det är ju en så här extremt klyschig kvinnoroll, även om de gör så fortfarande, men de har ju alltid gjort så. Nu ska vi ha en ganska så här mellanful manlig komiker. Han ska få romantic interest med världens sötaste tjej, och hon är mest där för att bli kär i honom. Liksom. Det känns som en så här extrem kliché, och den är säkert inte utdöd heller på något sätt. Jag tror inte någon skriver arga insändare om det, men det känns, jag pratar om kvinnorollen.
Jag förstår, men vet du vad jag tänkte på när jag såg den här igår? Och det kanske är lite off, säg gärna emot, men jag funderade på det för att de spelar en låt också när de är på dejt. Hon tackar ju ja till en dejt, och det kan man ju vara lite så här. Okej.
Undrar varför hon gör det.
Ja. Å andra sidan verkar ju inte hon må toppen bra. De stänger av hennes vatten. Hon verkar inte ha ett helt fungerande vuxenliv. Så.
Nej, han är lång och så vidare. Och lite härlig. Men hon är ju också...
Jag tänker inte utseende. Men sen så när de är på dejt, då spelar de någon så här You Make Me Feel Alive Again. Jag vet inte vad det är
för
låt.
You Make Me Feel So Young.
Ja, just det. Och då tänker jag lite så här... Fan, Will Ferrell är ju lite som hennes Manic Pixie Dream Boy här.
Ja, jag tänkte också på det.
Tack för att du sa det.
Yeah.
För hon blir ju Manic Pixie Dream Girl deluxe efter den här filmen.
Ja, det är... Ja.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Han är ju Manic Pixie Dream Girl, fast man.
Hon hade ju med vilken annan motspelare som helst i den här filmen kunnat vara det. Alltså en annan roll bara. Hon är sådär... hon sjunger lite i duschen och har glömt betala sina räkningar ungefär. Alltså hon skulle ju så lätt även i den här scenariot kunna...
Men då skulle ju hon vara älven.
Ja, precis.
Om hon börjar spela ukulele för fåglar, då är det ett problem.
Ja, precis.
För det är Will Ferrell som gör sådana saker i den här filmen.
Det går ju absolut inte i den här filmen, men hennes roll, alltså det är så... Liksom, hon jobbar som elf på något varuhus och är lite bortkommen. Och hon är lite konstig, lite off och tycker om att sjunga, men inte så någon hör. Alltså hon har ju liksom hela karaktären uppbyggd för att vara någons Manic
fast
Pixie.
Fast hon är ju ganska anti-Manic Pixie. Jag tänker mig att Manic Pixie som träffar henne skulle vara mer så här: bara gör ett... draperi av din rädsla och kasta den som konfetti. Alltså då är man ju lite mer urflippad och så ska få...
Okej.
Eller?
Hon är absolut, i den här filmen är ingen snack om det. Han är definitivt, hon är det absolut inte. Det är bara att hon har så mycket av det i sig också, i sin roll.
Men hon har så mycket av sin persona, tror jag. Alltså att hon blev typecastad för det. I Yes Man så är hon ju... Alltså jag har aldrig sett en större Manic Pixie Dream Girl. Han måste lära sig säga ja till livet.
Har du sett den där Summer-filmen annars?
Den är ju... just det.
Vilken Summer?
Summer 500 days
of Summer.
Den är ju...
Den är fin.
Vet inte om jag sett den.
Tänker du kritisera den filmen nu? För att jag tänkte den är fin.
Jag vill inte riskera min relation med dig. Det går så mycket upp och ner.
Vi har en stormig relation, Manny.
Ja, jag stör mig egentligen inte på Manic Pixie Dream Girl. Eller jag tycker det är så här överanvänt hat. Liksom. Så många är inte de rollerna. Men däremot så är det ju väldigt vanligt att det är en för snygg tjej som bara ska vara kär i vilken manlig huvudperson, hur han ser ut. Liksom.
Visst är det en trist kvinnoroll i den här, alltså trist kvinnosyn i den här filmen, det är det ju.
Det är den tråkigaste delen av filmen.
Det är min fråga, för jag kan ju bara liksom bocka av det som, aha, nu kommer den här klischén, och hon är ju jättesöt, men det finns ju liksom ingen intressant berättelse i det, mer än att
hon lär sig sjunga på slutet.
Det är den
sämsta delen, alltså det har åldrats sämst, tycker jag, med den här filmen.
Har det ens åldrats, för det är också en fråga, hur har man gjort det nu? Man hade ju inte gjort en ful tjej förmodligen.
Men vänta, det måste
jag upplever att man inte skriver det på det sättet.
Nej, inte
längre.
Riktigt.
Nej, någon skulle säga att ska hon ha ett liv kanske som är utanför den här plotpointen? Ja. Eller hon kanske har viljor. Och frun också. Mamman också har ju inte heller så mycket som händer annat
men
än
det, att... Det konstiga med de här kvinnorna är ju att de har tydliga karaktärer ändå. Alltså, för att om någon bara, nej... jag gillar inte julen. Mitt vatten har stängts av. Man bara, okej, det här är ett bananskal som är kastat. Nu vill jag se någon snubbla. Och så kommer det aldrig något.
Nej.
Liksom, det kommer aldrig någon upp. Man fattar inte, okej, hon sitter och äter snabbnudlar. Men det kommer aldrig någon. De måste ha klippt bort det eller något.
Det är mycket möjligt att du har.
Den är inte så lång, va? Den är typ 1:30 eller något sånt.
Ja, den är inte jättelång. Men det ska ju inte vara lång. Det är en sån komedi. Ja. Men jag vill ändå påstå att jag ser att det skrivs mer åldersreglerande roller nu. Alltså att den här 50-åringen som hockar upp med en 20-åring, det är inte lika vanligt som det var.
Nej, men så kan det vara.
Om det händer så får det mer kritik. Liksom. Så jag tror att det är någonting som håller på eller har ändrats.
Jag vet inte ens, men jag tycker att det är sådär, åh, så ska man inte göra, utan det är mer att det känns så oerhört klyschigt att det är ointressant.
Ja.
Det känns som att de bara bockar av en kommission, och nu kanske man inför en annan kommission som blir lika tråkig. Men det är verkligen en sådär, jaha, varför... Ja, ska vi se det här igen? Ja,
för det måste ju ha varit, den där rollen skulle kunna göras av många. Har vi några, var det några casting
jag hittade stories ingenting, nej,
bakom det här?
Ingenting. Det enda jag hittade var, det var på casting, eller då på min grävande journalistik på IMDb's trivia, så är det Jim Carrey, Chris Farley som nämns som alternativa för det. Sen var det inte så mycket castingssnack alls. Inget som jag tyckte var superintressant. Jo! Wanda Sykes skulle ha varit den här...
Säg inget. Sekreteraren.
Nej. Galleri...
Chefen
på North Pole i människovärlden.
Ah, okay.
Men hon backade ur och då tog han över. Det står fortfarande Wanda på hans bricka.
Jag älskar honom.
Mm. Ja, han är underbar. Den scenen är också underbar. Att det är så här... There's no...
there's no... Yes, there is. No, yeah. There is. Yes, there is.
Ja, men här är den favoritscenen när han kommer in och ska träffa pappa.
Ja.
Vi kör.
I walked all day and night to find you.
You look like you came from the North Pole.
That's exactly where I came from. Santa must have called you.
Oh yeah, sure. He just got off the cell phone with me.
You did?
So, go on.
Go on with what?
Well, are you going to sing a song or something, or can I just go back to work?
A song? Yeah. Anything for you, Dad. I'm here with my dad, and we never met, and he wants me to sing him a song. And I was adopted, but you didn't know I was born. So I'm here now. I found you, Daddy. And guess what? I love you. I love you. I love you.
Ja, wow. That was weird.
Wow, Erik, alltså du.
Erik, det här är fantastiskt.
Nu kommer stroken snart igen.
Mm. Det är så underbart.
Det är ju, är inte det den plågsammaste saken någonsin när någon, no offense Erik, eller jag menar snarare kanske, håll med mig nu om någon inte har tränat impro, ska sitta och komma på en sång.
Ja, det är jätteroligt.
Det är jätteroligt, tycker jag också.
Ja.
Det är också väldigt, väldigt plågsamt.
Alltså, ja, men liksom, kontexten av att han förväntar sig en Christmas song. Det är därför jag skrattar. Mm. Det är liksom hela det här skiftet som hela tiden, pendlingen mellan hans point of view och James Caans point of view. Där det är så här, okay, sjung julsången. I was adopted, but you didn't know that. Mm. Jag tycker det är, jag vet inte varför, jag tycker det är så fruktansvärt.
Tycker du också det är så väldigt tacksam straight man roll? Kan ni förklara det här för mig, ni som är skådisar, Ri och Erik, alltså, ibland blir straight man rollen väldigt bara så, man är bara ett bollplank liksom. Men här är han ju så jävla rolig. James Caan.
Det beror väl på lite på vad det är för alltså hur det är uppsatt liksom. Om du bara ska vara liksom en oviktig karaktär. Det roliga är ju att han är straight man. Det roliga är ju krocken. Så det krävs ju mycket av att bara reagera som du ska.
Ja, precis.
För att skapa humor.
Ja, okay.
Om han reagerar annorlunda, då blir också Will Ferrell sämre. Så att straight man är till för i improvsammanhang att göra the unusual more funny.
Mm.
Men det kan fortfarande slå tillbaka till att den mest roliga blir den som är straight.
Alltså, en straight man är ju publikens väg in i den konstiga världen.
Ja.
Hade vi inte en straight man så skulle vi inte kunna skratta då i Fred. Det är liksom tack vare allt runt honom som vi klarar av den här jobbiga, the unusual.
Mm.
Så att jag, en bra straight man, jag håller med, det tycker jag är fantastiskt.
Ja,
det, är
ja,
liksom,
men visst,
därför det blir liksom den sannare personen. En bra straight man är liksom hur vi alla sitter och bara, så där skulle jag reagera. Och så kan det bli väldigt tacksam.
Jag vet någon som tog upp apropå straight man att det som du säger, att man behöver inte vara tråkig för att man är straight man, utan det är mer att man är normal. Så i ett exempel som jag hört är den liksom, vad heter det, papegoj-sketchen som Monty Python gör.
Mm.
Ja, just det.
Så är det ju John Cleese som är straight man.
Mm.
Fastän det är han som är vredesutbrott och kommer in i affären och de andra bara säger helt lugna grejer. Men John Cleese är den som reagerar på absurditeten. Liksom. Mm, mm. Jag köpte en papegoja här. Den är död liksom. Mm. Och så är han som har affären helt galen liksom. Nej, den är inte död. Den sover, du vet, sådär. Det här är ju som är knäppig sen. Men John Cleese gör ju hela liksom, det stora jobbet med komedin egentligen.
Ja, just det. Men det är lite, då är det lite inverterat.
Ja, men på det sättet. Men i någon teknisk mening så är han fortfarande straight man. Så att man behöver inte bara vara mekaniska svar. Alltså, det är inte nödvändigtvis...
Nej.
Man behöver liksom inte krympa straight man till att vara något.
Nej, du kan vara en karaktär. Liksom. Jag menar, du kan ju fortfarande vara en straight man fast du är en farfar som är lite quirky. Alltså, allting är ju kontext till vad du reagerar emot.
Precis, men det är liksom. Det jag menar att James Caan kan ju lägga in mycket i att göra roligt av hur han reagerar. Det är bara att han är normal. Liksom. Det är precis, du kan slänga in George Costanza i Seinfeld i en jättekonstig situation och han reagerar mänskligt på det som han har gjort, men han är också George Costanza, så att det blir väldigt mycket roligt och fokus på honom liksom.
Men han funkar ju som en straight man då och då.
Ja, ja, absolut, liksom. Det är det jag menar, att det går att sätta honom i en situation där han har den logiska reaktionen, men han är fortfarande så känslomässigt engagerad som George Costanza skulle vara och försöker hantera situationen med det drivet liksom.
Det här är jättespännande.
Man pratar ju mycket om deals i impro, i alla fall i amerikansk impro, att så här, what's your deal är att du har någonting som är din grej och den andra har någonting som är deras grej, och olika saker triggar de sakerna. Så man har någon slags livssyn, någon point of view som gör att när någonting händer så kommer jag reagera på ett visst sätt och du reagerar på ett visst sätt. Men din karaktär kanske reagerar mer straight manigt på liksom voice of reason på den situationen än vad jag gör, för min deal är det här. Mm. Men sen i nästa situation då är det tvärtom.
Ja, men exakt.
Så att det, ingenting behöver utesluta. Man kan ju vara, jag menar, James Caan är en barnboks publicist som agerar som en reklambyrå som är liksom tough jet set. Det är i sig quirky, men ingenting jämfört med att du kommer från Nordpolen och har vuxit upp med tomtenissar liksom.
Men jag kan tycka att det kräver mer av en skådespelare att vara straight man. En bra straight man kan vara svårare än att vara en knäpp. Det finns någonting enklare i impro eller att liksom att gå all out. Men att vara en straight man som alla tror på och identifierar sig med kan vara en svårare liksom linje.
Ja, om det faller så faller det helt liksom. För det är ju klistret. Det är ju liksom scenens lim att så här, om vi ska tro på det här, då måste det finnas någon som reagerar på det vi skulle reagera på.
Just
på riktigt.
Det.
Jag tycker John Hamm är så jävla bra på det.
Ja.
Han är sådär, okej, han är rätt solid, grundad i sig själv. Mm. Men han kan reagera så jävla bra på knasiga omständigheter.
Mm. Men alltså, jag har aldrig riktigt tänkt så här som ni säger nu. Men det här säger ju... det här är ju min relation med mitt barn, tänker jag bara på hela tiden. du är straight man för ditt barn.
Ja, du och din son är en comedy act av, liksom, som är helt...
Jag förstår det.
Det är riktigt knasigt.
Men också när min mamma är med. Mm. Då är det ju hans favorit när jag säger så här: mamma, nej, men bara lägg ner mobilen. Du kommer aldrig lära dig. Alltså, du vet så här. Då är han så här bara, jag älskar hur du är när mormor är med. Mm. Och jag har alltid varit så här, när jag är lite irriterad och blir som en tonåring igen.
Vem är Kramer av er tre?
Ja, alla trillar
kring. Ja, det är tre Kramers. Det är därför det blir... tre Kramers i samma rum.
Generationer av Kramers.
Noll balans.
Nej, men du måste ju också känna att man är straight man för sitt barn.
Det är man ju väldigt mycket. Det är också något med att man, när man skojar att de är så extremt, fast även om de är bra straight, men de kanske bara dödar humorn. Om man säger så här, du vet att jobba i en flodhäst in i affären. Det gör det inte alls. De är väldigt dålig impro. De vill dock skoja liksom inte med.
Nej.
Jo, ibland gör de det.
Nu men fel.
De är, vad sa du?
Ja, precis. Att de är, när man försöker gå ifrån det. Mm.
Har ni några cameos eller små roller som ni gillar bäst?
Jag har en jätterolig cameo som jag blev inte så förvånad när jag tänkte efter. Men från 2003 och framåt så var en av grundarna till UCB, Matt Walsh, med i nästan varenda komedi som fanns. Och han kommer alltid in som någon granne och bara typ så här: hi, I just want to check, blah, 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 blah. Och alla som liksom är inne i humorsvängen, de vet så här, det är Matt Walsh, det är han liksom. Och han har alltid en ganska oviktig roll och så går han ut. Sen fick han en stor roll i Veep som någon slags...
Vem är det nu? Jag kan inte ha, jag ser inget face.
Han är skallig och bitter och... Ja.
Är det en av poliserna?
I...
Den här
är den här? Nej. Han blir bara intervjuad i tv och typ så här,
it was magical, I really love you.
Ja. Det är Matt Walsh. Och jag hade inte sett att han gjorde en cameo just den här komedin förut, men det är klart han gjorde. Så det var en rolig cameo, tycker jag.
I'm here with another eyewitness who has his own version of what happened. Sir, what did you see? I think you're great, Charlotte. I saw some fall from the sky right in the middle of Central Park. I mean, you're a great news lady.
Thank you. Could you tell me a bit more about what you saw fall from the sky?
Yeah, yeah. Your eyes tell the story. That's what I love about you. You got a great mouth. The thing just dropped in the middle of Central Park. It was amazing, and everybody's like going crazy.
Dick, according to authorities, the area has been cleared. Only...
Det, nu vet jag, VIP. Det är han den rödhåriga, ja, som är, liksom, har ett stökigt hemmaliv och försöker få ihop det.
Exakt.
Ja, just det.
Han är en legendar i humorvärlden där
borta. Ja, just det. Just det.
I mean, 2003 är ju UCB, det är ju liksom punkhumor. Alltså det är så här, det är coolt, det är häftigt, det är underground. Det är liksom, det är lite farligt liksom. De gör mycket pranks på stan och mycket sånt, liksom springer runt och larvar sig. Så det är därför det är ganska naturligt. Han är credit som self, liksom, som Matt Walsh.
Ja, okej. Okay. har ni några andra såna favoriter som små som dök upp?
Andy Richter och han från vad heter han med Jack Black?
Tenacious D.
Tenacious D.
Ja, just, de spelar
de två är ju reklam
copywriters,
rackarna, typ. Ja.
Så deras enda goda idé är att ta in stjärn, ja, författaren.
So your idea is to bring in another.
Yes!
Yes! I like it.
Försöker göra sig själva arbetslösa. ja, just det. Också bra.
Jag måste säga att jag gillar barnet.
Ja, just det.
Hans brorsa. Jag gillar honom. Ja. Jag vet inte, jag gillar honom från sekund ett när han sitter med pasta i munnen till sista scenen när han är ett vanligt barn.
Han är väldigt lokalt castad, känns det som. De bara hittat honom i New York i någon skola. Det känns som att du...
De gick in på Moffo.
Ja, men jag gick säkert i skolan när de spelade in det.
men det känns ovanligt. När jag var liten och man upplevde... Nu kan ju du rätta mig här med Mighty Ducks och allting. Men när jag var liten och såg filmer från Manhattan, så här barnfamiljefilmer, då kändes barnen som att de kom därifrån. Nu kanske det var också lilla Fanny som bara... men de kändes mer så här... Hey, you want some coffee? Alltså, de kändes mer som sådana ungar.
Ja, det tror jag inte är sant. Eller, men var castad från Chicago. De spelade in i Los Angeles. Alla barn hade ljugit och sagt att de kunde spela hockey. Det var ingen som kunde, så det var tvungen att
lära. Just det var ju inte ett exempel på New York-film heller. Men jag menar mer att liksom, barnen kändes mer... Det var inte han från Sjätte sinnet om och om igen.
Nej.
Eller han från Forrest Gump. Eller ja, alla som man...
Nej, det kan ju såklart vara någon från var som helst. Men jag fick den känslan av att han var superlokalt kostad. Formatet är ju extremt format. Alltså rakt igenom, bara, så man känner igen format. Man vet exakt. Det var det som såhär, störde mig lite med den här. Som gjorde kanske såhär, det är inte meningen att det ska vara överraskande. Det ska vara bara trevligt att titta på. Men den följer ju den här kurvan helt. Alltså... Perfekt.
Ja, verkligen.
Genom hela filmen. Du vet exakt när det kommer en plot point. Du vet exakt när det liksom kommer upp. Du vet när det kommer ett montage. Du vet så här, okej, nu är vi i 1:10 in. Nu kommer dippen snart. Yeah. Nu kommer det här
tråkiga. Dark moment är på gång.
Ja, precis. Och så ska det ner och sen ska det byggas upp igen till något typ av crescendo. Och det blev det där i Central Park. Och allting kickar igång och sen slutar allting. Man vet... Typ 30-40 minuter in så vet man så här, okej, jag vet exakt var det här är på väg.
Men det roliga är att man har ju sett så många av de här Forgetting Sandra Marshall och sånt nu. Förlåt, vad heter han?
Judd Apatow.
Ja, man har ju sett så många Apatow-filmer nu att man nästan blir förvånad över den konventionella typen av...
Alltså, dramaturgin.
Ja, att man nästan blir så här, jaha, ja men vad trevligt, ja den är slut snart alltså, jaha, ja men jag kommer ju hinna ta en till öl och innan jag går och lägger mig. Alltså,
för Judd Apatow har ingen redigerare som är stark nog att säga du måste ta bort. Därför alltså kommer det bli 3 timmar.
Men inte när han gör stand-up. När han gör stand-up så gör han sig själv väldigt kort tid. Jag gick upp efter honom en gång på The Comedy Store. Och då, han hoppade in i vår show. Och då var han så jäkla artig. Det uppskattar man. Han skulle göra 15, men han gjorde 10. Och bara sa tack, tack. Och det, han har tagit tillräckligt av våra liv, kände jag.
Han vet om det. Ja.
Nej, jag måste säga, jag uppskattar sånt. Jag har underslagit hela kvällen. Så är det när någon kommer in.
Ja, men jag tror att det också har att göra med att han är för upptagen för att skriva jättemycket.
Ja, det var inte jättebra. Alltså, han är ju inte stand, det är inte det. Han hade precis börjat igen. Så det var inte så att han stod där och hade en timme.
Jag lyssnade på en podd om, det var någon Eddie Murphy-film, men de pratade om Eddie Murphys karriär. Mm. Och att han blev så otroligt, när han var 25 så var han så jävla stor. Mm. Alltså, han var ju liksom Michael Jordan stor på 80-talet. Mm. Så det går liksom inte, och han umgicks bara med skitrika människor. Och då försvinner komedin liksom.
Ja, just det.
Och då är det svårt att ta sig tillbaka till små klubbscenerna igen. Ja, ja. Det måste vara omöjligt att vara så gigantisk.
Han ville väl aldrig ta sig tillbaka heller. Han ville ju bli superstjärna.
Men jag tror att det snackades om några försök att komma tillbaka igen. Men det är bara helt omöjligt. För han är typ, han lever som Steve Jobs liksom.
Jag tror han var på väg nu. Han började ju synas. Han började hosta SNL för första gången sedan han var med. Han började liksom, och Prince of New York 2 skulle komma. Jag tror att det pratades jättemycket nu om en stand-up comeback. Som jag inte tror skulle vara så bra. Men att han var på väg och sen blev det corona.
Ja.
Han gjorde mer och mer mediala framträdanden. Kändes som att det var på gång att han ville boosta upp sig själv igen.
Jag vet inte, jag tror att det är svårt bara. Och jag tror att det är samma problem som Judd Apatow har. Alltså han, dels har han väl en helt annan karriär som han lägger ner så jävla mycket i. Vad fan ska han göra stand-up för?
Ja, och han pratar om det. Han säger ju det. Att det bara, han försökte tillbaka där några år och sen så liksom, varför ska jag göra det här? Det finns människor som är så mycket bättre.
Precis.
Precis. Liksom, Bob Odenkirk var författare på SNL. Och sen ansökte han till Second City i Chicago och hamnade i Touring Company. Aha. Och alla bara, vi vill ha ditt jobb, vad fan gör du här? Och han var typ såhär, nej men jag känner att jag behöver. De bara, nej, du är klar, du är på SNL. Det är allt vi hoppas på liksom. Nej men jag vill köra lite improv.
Vad ska du komma ner till grusplan för när du spelar i Champions League?
Eller hur?
Ja, mer då? Ska vi tillägga någonting?
Jag gillar doktorn. Jag måste säga, jag tycker om att se Jon Favreau som doktorn.
Ja,
jag
bra cameo.
Ja, jag gillar också det.
Jag tycker han är rolig. Jag tycker han är bra i roller. Han är happy, alltså Iron Mans bekänt, eller vad man ska kalla honom, i Marvel-filmerna. Och han är till och med rolig vänner, tycker jag. Mm. Han pojkvännen som ska bli Ultimate Martial Arts Champion. Mm. Jätterik. Och pursue Monica jättelänge, och sen när de väl blir tillsammans, allting verkar vara bra. Han är jätterik, han är jätteframgångsrik. Han bara, I'm gonna be the ultimate MMA champion typ. Och han suger på att slåss, han får bara spö mer och mer och mer. Och då till slut gör hon slut med honom, för bara, jag orkar inte se det bli söndermosad. Men han är ganska rolig där också faktiskt.
Du kallar John Favreau också?
Ja. Yeah.
Gonna do a test.
Come on. What kind of test?
Just a test to find out if you're my son or not.
Why am I sitting on paper?
Because it's sanitary for the other patients. Now sit still so I can do the finger prick.
Finger prick? It's cold.
Yeah. Just please sit still, please.
Okay. Can I listen to your necklace?
No, you can't. Can you just sit still?
Why is there a skeleton?
I don't know. What, Walter? Could you please? Like could you please have him sit
Does
still so
name?
I can do
no,
this?
No, he hasn't got a name. I'm sorry, Ben. I'm sorry.
Waiting.
Would you please sit still?
Please.
He got mad at me.
Yes, he did. He did. The sooner you sit still, the sooner we can get this mess over.
Okay. Then can we eat sugar plums?
You bet. You eat sugar plums and gingerbread houses, okay. And we'll even paint eggs.
Well, paint eggs, that's easier. Ah! My finger has a heartbeat.
Det där är, alltså det är så fint. Alltså, han är så bra. Han är så bra på att spela barn.
Jag känner, här är ju verkligen en vuxen man som spelar barn. Jag funderar på om det är lite obehagligt ändå. Jag har inte sett den tyvärr. Någon som har sett den här Pinocchio-filmen. Den måste vara såhär 20 år nu. Men den blev såhär legendarisk flopp. För han har gjort, vad heter den, Liv från ljusa sidan. Något sånt där, eller vad det nu heter. Någon italiensk.
Ja, just det. Nej, jag har inte sett den.
Vann Oscar.
Livet underbart.
Livet underbart.
Ja,
ja, precis. Ja. Och efter det, den var ju såhär succésfin, bra blandade komedi och tragik. Och sen så gjorde han Pinocchio efter det. Så stor budget och han fick spela Pinocchio. Och jag bara läste intervju med honom efteråt att jag var ju en vuxen man som gick runt och spelade barn som Pinocchio, och det blev ju bara creepy. Ja. Alla avskydde. Ja,
ja. Men det är också att han är en liten pojke av trä vars näsa växer.
Ja, och det är kanske gulligt om det är en liten pojke av trä, men inte om det är en fullvuxen man i medelåldern vars näsa växer. Jag vet inte, det är något.
Det kommer en ny nu, så den kanske blir bättre.
Ja, det är, jag såg en trailer.
Inte imponerad.
Alltså det var så här ett bord och han bara satt och bara, ja visst, det var jättegott. Och alla bara, nej, nu börjar sitt still. Och sen så bara, Och då bara välte allt på bordet.
Pratar du om den nya filmen nu?
Ja. Ja.
Men du menar att det är dålig humor?
Nej, men det var inte humor. Det skulle föreställa tragiskt,
ja,
tror jag. Okay. Och det var fruktansvärt.
Ja.
Se inte den.
Det är lite att bara en vuxen man spelar barn här. Jag vet inte om jag...
Den scenen kanske är lite mer så, jag vet inte. Ibland är det lite ojämnt, men jag har inget problem med det.
Nej, jag vet inte om det är bra eller dåligt. Eller om det blir...
asbra.
Alltså det är ju det är ju verkligen ett barn där inne. Och då blir jag så himla peppa. Alltså jag blir så kär i det barnet. Så jag skiter lite i att det inte kanske hänger ihop med karaktären. Mm. För att den där bara, får jag lyssna på det där halsbandet? Bla bla bla. Alltså du vet såhär, alltid något annat som händer och såhär, och det är så bra. Och bara, om mitt finger har ett hjärtslag, alltså det är bara, det är så bra.
Var lägger vi den här då i Will Ferrell-filmen tycker ni? Ska vi ranka den?
Oj,
jag har för dålig överblick, jag har sett några stycken. Så att jag, här känns man har gjort så många.
Ja,
jag tycker det är en av de bästa. Utan att spoila, fan, man fattar vart jag står överlag, om den här håller eller inte. Men jag tycker att det är en av de roligaste komedierna som jag sett på länge faktiskt. Jag skrattar jättemycket. Och jag säger så här, jag vet inte om det är en bra film. Jag vet inte om jag ska försvara den så till den grad. Jag vet bara att jag börjar skratta. Och jag kan till och med sitta och titta på trivian samtidigt som den är på. Och jag börjar skratta åt saker. Mm. En av mina favoritgrejer, det är... på Nordpolen, som för övrigt stylistiskt är gjort efter en tecknad animerad från 64, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. De hade gjort något fel i copyright-licenseringen. Så de fick använda hur mycket de ville från den världen. Så de kunde bara koppa allting.
Aha.
Och författaren David Berenbaum, som växte upp judisk, men de firade jul och han har jättemycket sentimentalitet kring julen. Han liksom ville ha den här estetiken på Nordpolen. Så det är en hyllning, men det är också att de har snott det för att det var ett litet misstag när de skulle... copyrighta liksom den världen. Men det är 22:56 i Nordpolen, i filmen, på Nordpolen när Will Ferrell ska dra, och då står det några sådana animerade och säger hej då, och en av dem börjar gråta, och det karvar som fan varje gång. Vi kan titta på det.
22,
ja, det är precis när narvalen kommer.
Ja, precis,
den är väl, när den har åkt. Det är apropå konstiga biroller.
Det är John Favreau också faktiskt. Som
jag gillade att den kom.
Är du säker? Får jag säga igen?
22:56 in. Nej, 17 minuter in, förlåt. Ja. 17 minuter. Fan, det var jag som hade fel här.
Bye guys.
Bye buddy.
Bye buddy.
Bye-bye. Bye-bye.
Bye-bye buddy.
Ja, det var det. Jag tycker det finns ingen förklaring till varför just han blir så sentimentalt drabbad, men jag tycker det är så fruktansvärt roligt.
Erik, du är som ett barn.
Ja, det är väldigt roligt. Jag skrattar för att du skrattar. Det är som att se filmen tillsammans med en pingvin liksom.
Ja, jag är lite av en pingvin.
Nej, det är en barn.
Ja, det är jag. Nej, men det är fruktansvärt roligt.
Men
bye bye.
De är ju enormt fula. De håller ju inte alls animationsmässigt. Men då förstår jag, det finns en tanke.
Det finns en tanke bakom
det. Det är roligt när man har en film som är så kommer en helt annan estetik, som att Pingu kommer in.
Ja.
Så lerfigurer eller någonting sånt där.
Ja, men jag tror att den amerikanska publiken har mer av en relation till den här tecknade filmen. Liksom. Så jag tror att då kanske man bara liksom, på ett undermedvetet plan är så här, ja, det där är Nordpolen.
Mm.
För oss så kanske det klinchar lite mer, för vi är vana vid Tomtens verkstad.
Ja, just det.
Svartvit.
Ja.
Och den där svartvita schackfärgen, va? Nej, den skulle man ha, va?
Morfars favorit.
No.
Han har, det är kanske därför jag har fått min humor. Han vek sig av skratt varje år.
No. Men jag har en fråga till er. När och i så fall var skrattade ni högt? Den här gäller inte Erik då, för han skrattade ju, det var en skrattfest för honom. Men skrattade ni högt när ni såg den här filmen, och när?
Jag skulle säga Peter Dinklage-scenen. Mm. Alltså det är väl, jag tycker den pikar där.
Skrattar när högt, han, jag töjer, men jag skrattar också mest.
Men just att han kommer in och är så här: are you lost? Did Santa let you out? Och det låter så jävla liksom grymt. När man vet att han bara är 100% god.
Ja.
Just den krocken att han är så, gud vad kul att se dig. Men man vet också att det låter så jävla hårt och elakt mot någon som har den liksom, de fysiska förutsättningarna.
Ja.
Där skrattar jag nog mest. Ni då?
Jag tyckte, alltså jag skrattade också mest. En sak som jag tyckte var rolig, som var lite mer såhär snäll, var det där med världens bästa kopp kaffe.
Ja.
Att han tog med henne på dejt. Och han har liksom lärt sig att när jag ska bjuda på något riktigt speciellt, världens bästa kopp kaffe. Ja, det tyckte jag var en liten fin detalj. Inte så här, det var absolut inte gapskratt. Jag bara tyckte att det var charmigt och kul.
Ja. Det är bara subtil när han har ju träffat pappa och han är äntligen så glad att han har hittat liksom sin special someone. Och så går han in i köpcentret och ser så här underwear. Och så står det bara, for that special someone. Ja, och så står han här och tittar på det.
Ja, man vet vad som kommer. Ja. Oh, nej.
Men jag tror de gångerna jag skrattade mest högt var när han drattade på ändan. Som en riktig pingvin.
Ja. Mm.
Alltså när han blir påkörd av en taxibil.
Ja, det är kul.
Det var så roligt. Men annars så var det ganska... Alltså det var ju det var ingen skrattfest det här.
Jag förvånades ut över att jag skrattade. Men jag minns inte, jag skrattade också sådär typ små saker. Alltså jag töntiga grejer. Jag skrattade nog åt det där också. Liksom med necklace, can I listen to your necklace? Liksom lite sånt där. Men jag blev sådär förvånad. Jag ville inte tycka om det. Liksom. För jag tyckte att det var lite perverst och predator. Liksom. Och tänkte så här: oj, här är en stor man som bara vill ta sig in i kvinnor. Det var ju jättefel. Men det, liksom,
jag fick that's your takeaway?
Ja, så det började liksom med en gammal gubbe som ville ha ett litet barn. Nej, jag vet inte. Jag blev så här,
barnlängden kan man väl för fan
relatera. Ja, det är uppenbarligen. Och det är ju jag som inte tänker tillräckligt fint där. Men det var där var jag. Och sen så började jag liksom värma upp och känna att det här var kul. Ja. Och det kanske inte var bara
snusk. Nej, men man utgår
snusk.
Kanske från att det är en sån här vanlig elak komedi.
Jag tror att det är sant. Jag tror att det är så att man nästan... jag var för cynisk när jag började, liksom.
För att man alltså, Step Brothers och alla de här... Alltså, man får ju alltid så fort man bara... Ja, och så då kommer något.
Mm.
Ja.
Har Will Ferrells liksom senare karriär färgat den här filmen när man tittar tillbaks på den? Kan det vara så? Är det du säger, Fanny?
Ja, kanske, fast också att den utmärker sig att den är mycket snällare än alla andra.
Mm.
Men jag vet, det kanske inte stämmer riktigt, utan det är just i Will Ferrell-filmer. För att han känns ju som en ganska... alltså, det känns inte som att han gör så här, det är alltid roligt när någon är elak. Alltså, han är ju inte en sån skojare riktigt.
Nej, alltså,
men finns ju, ofta så... i sammanhang där det känns som att de försöker ska vara så här vassa.
Och min starkaste association till honom är när han pratar med bebisen och har sin lilla baby landlord och sånt där. Och då är han ju väldigt snäll.
Ja, från College Humor, eller?
Ja, du kanske vet var det ligger, Erik. Är det Funny or Die?
Funny or Die, tror jag.
Ja, just det. Men det var som sajt, va?
Ja, just det.
Det är hans dotter på riktigt också.
Ja, nej, jag tyckte bara att det är spännande att tänka att man förväntade sig något så här, ja, nu kommer snart någon, och så blir man pissad på för att man bara, nå, eller någonting. Alltså, vänta, och så kommer det inte det.
Ja, återigen, det här formatet, det är ju extremt så, nu ska vi göra en riktigt julig familjejulfilm som kommer att hålla många, många jular framöver. Förhoppningsvis kanske gå på tv alla jular framöver i
och
generationer.
Eftermiddagen.
Ja, visst, skulle kunna gå liksom.
Även pensionärer kan se den klockan 4 på eftermiddagen.
Vilken tid som helst på dygnet i alla tv-kanaler.
Men där har de ju också lyckats, för att den är ju med i diskussionen över liksom, vilken är den bästa julfilmen, så brukar den nämnas någonstans i den listan liksom, om man har 10 eller fler.
Ja, just det.
Den gjorde ju väldigt bra ifrån sig. Den hade som sagt en budget på 33 miljoner, spelning 222 miljoner. Och året 2003 så var det bara ett fåtal filmer som slog den i inspelningen. Det är Finding Nemo på första plats, Pirates of the Caribbean, någon jävel av dem, Sista Sagan om ringen, Matrix Reloaded, Bruce Almighty, X-Men United och sen Elf på sjunde plats.
Riktigt familjeår. Fan vad vi... Fast det är ju för sig, det kanske alltid har varit så. Men har är familjefilmer mer liksom poppis nu än vad det... För när vi läser upp de där listorna från 90- och 80-talet, då känns det inte lika familjefilm.
Nej, men det här börjar ju de här blockbustersna komma. Man tittade ju Disney och sen är det Pirates of the Caribbean, Lord of the Rings. Det är här de börjar komma, de här uppföljarna. Men den slår ändå Terminator 3 som, jag menar, även om inte det är en bra film, det visste vi inte då. Vi hade inte sug efter Terminator-film 2003. Mm. Den slår Bad Boys 2 som också var en succéuppföljare. Så den är, den slog ju väldigt många andra filmer. Och tala lite om dens popularitet och att den just är så familjevänlig men ändå har quirky SNL-stjärnor. Det blir ju bra liksom.
Ja, precis.
Ja, en grej till. Sekreteraren, vad heter hon?
Amy Sedaris, va?
Ja, Amy Sedaris. Mm. Också väldigt rolig, deras väldigt relation.
Ja.
Hur mycket hon tycker om honom och han är så här: "You're so pretty, you should be on a Christmas card." Och hon bara, "Oh, aren't you the sweetest?" Och sen så bara pappan som bara, "Jag vill sälja barnböcker."
Men jag tycker att hon är extremt underanvänd när man vet vad, hur jävla rolig hon är.
Ja, jo, det är sant.
Så fan vad de liksom...
Det inte, borde inte varit romantic interest.
Ja.
Det hade varit roligt faktiskt.
Nej, jag vet inte, jag bara slänger ut.
Det var kul. Jag tror att det är en sån grej som de säkert skulle göra om och de skulle nog ta en mer liksom humoristisk roll som parhäst till
eller triangeldrama mellan de tre.
Just det.
Kanske. Och kanske en fight då i slutet.
En kill fight.
Döden mellan Amy Sedaris och Zooey Deschanel.
Jag gillar hur du tänker.
Det är taskigt för alla kommer att vilja att Zooey Deschanel dör på den.
Skulle vilja vara den presidenten som är, eller vad heter det, filmchefen som är så, som bara kollar på manuset och bara, men jag skulle vilja ha en fight till döden mellan två kvinnor.
Jag skriver upp ett ord här på tavlan och skriver så, gore.
Okej. Okay. Family movie. Går. Hur får vi ihop de här? Okej.
Okay. Jag minns en manusförfattare som hade skrivit eller berättat om ett pitchmöte han hade med någon filmchef som sa så här: han pitchade sin film, sitt manus, som var så här: "Okay, there's this spy and his wife." Och filmchefen bara: "There's no wife. Go on."
Just det.
Jävla brutalt.
Okej.
Okay. Go on. Hur?
There's no wife. Vad heter det? Ja, har du fler, Erik?
Nej.
Nej.
Klar, eller, jag kan sitta och titta på hela filmen om vi vill, men det tror jag inte att någon vill. Nej, jag är nog ganska...
Ska vi gå till frågan?
Ja, varför inte?
Så Riversteg, vi börjar där. Elf från 2003, håller den?
Ja, den håller. Trots allt som känns, trots bristerna, så håller den.
Mm, vilka brister tycker du att du ser?
Men jag tycker det känns lite gammalt med kvinnor och kvinnosynen och det är liksom lite sådär, det är lite tråkigt att det är så klyschigt och lite sådär att jag ibland kände, kan vi verkligen ha en vuxen man här och så. Men jag tycker jag skrattade tillräckligt och det är tillräckligt liksom väl gjort hela tiden att jag bara känner, ja, den håller.
Mm. Ola Aurell, håller den?
Nej, det gör den inte för mig. Jag tror att den håller för Erik.
Vad fan får du tro det?
Och jag tror att den håller för pingviner. Och jag tror den skulle hålla för min mamma, som jag sa. Så jag kan se att den skulle kunna hålla. Men alltså, jag gillar överhuvudtaget inte hela genren. Dels att det är så här klyschig familjejulfilm. Men det är något med... För mig kan liksom komedier kan vara sådana här som man tar saker väldigt långt och man gör saker som inte är okej någon annanstans, så där med typ Archer, Rick and Morty grej. Man gör det väldigt så här moraliska gråzoner, väldigt brutalt och otäckt som bara funkar när man liksom skojar om det. Och så finns det humor som är sådär, när jag är lite rädd för verkligheten, jag vill paketera det lite för ljuget och allt blir lite snällare och vi får komma undan det hemska tag. Mycket amerikansk komedi så. Och väldigt mycket Will Ferrell-komedi överlag skulle jag nog lägga det i facket, även om de slänger in lite vassa skämt här och var. Och för mig är den här den genren av komedi och jag uppskattar den inte.
Nej.
Helt enkelt.
Följdfråga.
Ja.
Finns det... Har du aldrig tänkt så här, vad roligt om jag skulle hitta en komedi både jag och mitt barn kan sitta och garva åt tillsammans?
Jo, absolut. Jag kan nog kompromissa mycket där. Alltså jag är fortfarande ett litet barn, jag har sett så oerhört dåliga grejer.
Jag förstår vad du menar, att du är en snäll pappa. Jag menar mer alltså, att du på riktigt sitter och skrattar och hon på riktigt sitter och skrattar åt kanske olika saker med samma film.
Jo, alltså, nu vet jag inte, frågan är, vill jag hitta den filmen? Absolut. Men jag
tror
också...
du att, alltså, är det någonting du funderar på?
Ah.
Och tänker, kommer ske?
Ja, och det blir en annan... Alltså jag har ju mycket roligare när jag åt den här filmen när jag sitter med Erik också. Mm. Och det är klart att det har ju mitt barn och hon skrattar och saker som jag kommer också uppskatta det. Så absolut, det blir en annan... Det blir en socialt...
Det ska väl till en Pixar-film för det? Alltså de är så jävla bra på det.
Ja, absolut. Ja, och det är ju, de är ju toppen. Jag tycker ju verkligen att det görs väldigt bra just Pixar-filmer och sånt just nu. Det är när de... Alltså barnfilmer nu och animerat och så är, görs svinbra. Det är mycket tid på manus, väldigt snygga och humor både för vuxna och barn och sådär. Jag tycker att det finns jättemycket där. Jag är väldigt glad. Mm. En bra tid för den sortens film.
Ja. Erik Broström, håller den?
Ja, herregud. Ja, det är klart den gör. Alltså, inte så att det är självklart för alla, men det fattar ni väl att jag tycker. Men... jag tycker att den håller. Jag tycker att det som håller det sämst, det är lite det att det är väldigt ointressanta kvinnoroller. Och det märks att det är en annan tid som den här gjordes i. Liksom. Särskilt med liksom att Zooey Deschanel föds liksom, på något sätt in i den här världen som Manic Pixie. Man märker att det bubblar där. Hon ligger bara, man tänker nästan så här, fick du allt det här av Will Ferrell, din jävel? Liksom. Så jag tycker det finns ju klart saker som inte är så där. Men jag tycker den är för underbar. Jag tycker att den... ja, jag vet inte, den kittlar mig på rätt sätt. Sen tycker jag också så här, om man ser en komedi själv, då tycker jag nästan alltid att den är lite sämre. Det är ju alltid bäst att se en komedi. Som du säger, jag har ju mer roligt åt den här filmen än jag ser med Erik. För att jag gillar den. Och då kan man liksom, skratt smitta ju. Mm. Och det är ju roligare att se en komedi med folk. Så att jag menar, den håller bättre om man ser den. Jag såg den med My för första gången. Min kollega, och vi har samma humor. Så jag satt ju, mycket av det var ju också att det skrattades. För att vi skrattade åt samma sak. Och att vi upptäckte att den här har det vi skrattar åt liksom. Den humorn. Så det är trött. Ja, nej, men det är klart den håller.
Mm. Fanny Agazzi, håller den?
Ja, fan. Det var en härlig sån där... Det här passar alla utom kvinnor. Och det är man ju van. Nej, jag skojar bara. Men det här passar familj, kände jag. Och det är man är inte superbortskämd med, tycker jag. Men det är klart animerade, men ja.
Jag tycker inte att den håller. Men det är för att, jag vet inte, jag, genomgående så tycker jag så här, komedier åldras så jävla dåligt. De kan vara 3 år gamla och så bara, det känns inte. Sen tycker jag att det är extremt formaterade. Men det är så paketerat, vilket jag tror är meningen. Mm. För att den är så, även den känns kommersiellt driven, och sen har de lagt in Will Ferrell som får gå bananas hur mycket han vill. Och det, jag tycker att det är inte... hjälper filmen heller. Det är för mycket improv för att jag tycker att den ska hålla så här 17 år senare. Eller improv håller, men inte den här typen av
jag
improv.
Jag tror inte att det är så mycket improv. Jag tror att det är
jättemycket
alltså.
Improv.
Tror du det?
Ja, ja. Jag tror att den där läkarscenen som vi just såg, jag tror att den var improv rakt igenom.
Ja. Förutom kanske hans irritation som verkar ha varit riktig. Eller?
Men generellt så tycker jag att så här, nej, det är för mycket där. Alltså det finns roliga scener, men det är för som paket, så även vi kan gå vidare, tycker jag, från och hitta någon ny julfilm.
Ja, vad skönt. Vad glad jag är att du var här i, för den håller då.
Ja, precis. Ja. Vi har 3-2. Ah. Så Elf håller.
Yay!
Och
för statistiken som ingen för.
Ja, precis. Ja, så
misogyn film som röstas igenom av kvinnorna.
Oj. Det är sju på Erik istället. Han har väl aldrig röstat igenom en film.
Han har röstat igenom alla filmer.
Ja, nästan alla, förutom Die Hard 3 och Avatar.
Han är den här som bara... ska du inte ha mer av den där maten? För jag kan äta den.
Ja. Vi ska ha film till nästa vecka också.
Ja, är det någon som har någon julfilm?
Vi måste ha en julfilm. Ska vi ta Fanny Alexander?
Jag har inte sett den. Den är så jag lång. Ser den gärna.
Ja, det var länge sedan jag såg den. Det var samma sak som i Jökboet. Typ, det var i min barndom jag såg den.
Lyssna på mig nu. Det är som den sista X-Men-filmen ungefär, i längd. Om man ser filmversionen.
Ja. Typ 3 timmar, eller?
Ja, typ 2,5.
Alltså det går att ta sig igenom.
Nej, men jag har inte sett den. Jag är jättespänd. Annars kommer jag aldrig se den.
Gärna för mig. Ja. Okej, okay, vi Alexander kan se blir då, nästa vecka.
Underbar!
Toppen! Då är det spikat. Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Fridiver Steg, du har varit Ola Rell, du har varit Erik Broström, du har varit Fanny Agazzi. Yep. Vi hörs nästa vecka igen. Hej då!
Hej då!
Thank you. Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.